Det här är P1, Sveriges Radio.
Stora förändringar i alternativmedievärlden. Är det en kris eller ett skifte?
De där artiklarna har skrivits 400 000 gånger. Och jag är själv, det står mig upp i halsen att skriva om sådana där saker. Jag är så trött på det, ärligt talat.
Dumpad faktagranskning på alternativmedieprofilernas favoritplattformar.
Meta ska till exempel inte längre ha någon policy mot att kalla en person för psykiskt sjuk baserat på sexuell läggning. Så det här är en väldigt oroande utveckling.
Hör den svenska utgivaren som fått skaka galler. Kommer alternativmedier bli mer städade nu?
Men det stämmer också, tycker jag, till eftertanke om hur lagstiftningen ser ut. Att vi liksom har sådana inskränkningar i pressfriheten som vi har.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Hela veckans program är tre repriserade reportage från det gångna året som zoomar in på alternativmediers mående och status. Och vi ska börja med en välkänd figur från alternativhögerscenen, Jean Frick. För sen i april i fjol så ligger en av de mest tongivande alternativsajterna, Nyheter Idag, nere. Ja, vad är det egentligen som händer med de sajter som under de senaste 10 åren specialiserat sig på migrationskritiska artiklar? Är det en kris eller ett skifte som råder i alternativmedie-Sverige? Vi ska nu återvända till förra sommaren när jag åkte bil på Upplands slingrande vägar med alternativmediernas ständige provokatör och uppfinnare, Jean Frick.
Hallå!
Det här är Jean Frick, grävmaskinist, journalist, provokatör, poddare, mediesveriges enfant terrible och grundare av alternativsajten Nyheter Idag. Men sajten, den ligger nere sedan april. Det behövs en förändring.
Så får du väl hänga med på en runda och se hur det går till i näthats Sverige.
Jag sitter här i bilen för att prata med Jean Frick om alternativmedier på högerkanten. Det är ett ganska byngligt begrepp utan några fasta ramar som innefattar en bred palett av olika medier. Allt från direkta hatsajter med uthängningar till tidigare SD-knutna kanalen Riks. Men en sak har de gemensamt. Då för ungefär 10 år sedan såg de en lucka i svensk mediemarknad. En mer kritisk bevakning av migrationsfrågor. Jean Fricks Nyheter Idag har kommit att bli en av de största och mest tongivande inom den floran.
Jag var väl mer intresserad av att hitta de här storiesarna som borde kunna stå och läsa i Aftonbladet eller Expressen eller Svenskan eller någonstans. Men som där och då kanske aldrig hamnade där. För det, jag tror många journalister som kanske ville skriva om vissa ämnen kände att det är inte värt det, för att, ja, det var ju väldigt känsligt om vi säger så. Så där hittade vi väl en nisch. Men sen, jag menar, de grejerna vi är mest kända för, det är egentligen mer klassiska gräv skulle jag väl säga. Att Iraks försvarsminister gick på bidrag i Sverige. Visst, det har väl lite kopplat till invandringsfrågan kanske, men det är väl ännu mer kanske hur dålig koll svenska myndigheter har.
Är det här ni bor?
Ja, ja. Gå in och göra kaffe.
Men vad har hänt med Nyheter Idag?
Det finns en plan vad jag ska göra. Min målsättning med Nyheter Idag, det är väl det som jag började med redan 2015-16. Det var väl de här lite längre berättelserna där man djupdök i ett ämne. Så sådana saker vill jag göra. Kanske lite mer som nyhetsmagasin. Alltså jag vill göra det jag tycker roligt. Alltså sådana här rubriker om att någon afghan varit inblandad i en gruppvåldtäkt. Och de där artiklarna har skrivits 400 000 gånger. Och jag är själv, det står mig upp i halsen att skriva om sådana där saker. Jag är så trött på det, ärligt talat.
Och kanske är de där snabba rubrikernas era över inom alternativmedier. Och kanske råder det någon form av kris eller behov av reformation så här 10 år senare. Har de traditionella mediernas bevakning förändrats och kanske rent utav påverkats av alternativmediernas narrativ? Jean Frick tycker sig se sådana tendenser.
Ja, men om du tar bara nu hur man har rapporterat om gängkriminella som var i Danmark och härjade. Om man sätter i rubrik liksom hur Sverige hyr ut barnsoldater till Danmark. För 7-8 år sedan var liksom bara ordet barnsoldat, smaka på det. Att svensk, det är barnsoldater i Sverige som gör kontraktsmord. Det är en rubrik som var i alternativmedia för 7-8 år sedan. Som var otänkbar att du skulle se i en kvällstidning. Nu är detta ett allmänt samtalsämne som kan dyka upp på SVT Aktuellt där man intervjuar en expert och ställer någon makthavare till svars och sådär. Det är inget kontroversiellt runt det längre.
Men gör det alternativmedier överflödiga?
Den konflikten om invandringsfrågan, just medialt så är väl inte den lika lukrativ på det sättet. Det är fortfarande ett ämne, det finns jättemycket att skriva, många saker, men jag tror du blir en ganska smal publikation om du bara ska hålla på med det. Ja, men då är konkurrensen rätt hård idag. Den tiden är kanske lite förbi med de här uttalat invandringskritiska sajterna som bara fokar på det.
Jag tror att ekonomin för de här små sajterna blir väldigt svårt att få ihop.
Jag ringer upp Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen, och frågar vad hon tror förklaringen är.
Men vi ser ju det hos lokaltidningar, vi ser det hos andra små aktörer. Det är tufft att få ihop en medieaffär idag, långt ifrån alla lyckas. Så att jag skulle tro att den ekonomiska aspekten är enormt viktig för att alternativmedia har det väldigt tufft.
Kan det då vara så som Jean Frick påstår, att alternativa medier delvis blivit överflödiga genom att deras frågor sugits upp av de traditionella medierna?
De här alternativmedierna påverkas av att, vad ska man säga, diskursen i frågorna kring migration och integration ser annorlunda ut än vad de gjorde på 00-talet och 10-talet. Det var ju så alternativmedierna en gång i tiden kunde växa så snabbt, etablera sig och få en tämligen stor publik. Det var ju för att det fanns en del av nyhetspubliken som tyckte att de etablerade medierna hade för snäv diskurs, för snäv åsiktskorridor i hur man kunde belysa integrationsproblematik och kritik mot migration. Så jag tror att den här förändringen i samhällsdebatten och i frågorna kring migration och integration, förändringen där har tagit bort ett väldigt stort existens, vad ska man säga, en stor anledning för publiken att vända sig till alternativmedia.
Och har alternativa medier varit en faktor som påverkat den förskjutningen?
Ja, det är en intressant fråga. Det borde nog medieforskare fördjupa sig i om de inte redan har gjort det. Men det är klart att det stora offentliga samtalet är ett enormt ekosystem. Men jag köper överhuvudtaget inte att de etablerade medierna skulle ha anpassat sitt innehåll till alternativmedierna eller att vi skulle ha smält samman. Utan det är helt och hållet en historieskrivning som alternativmedierna själva vill ha.
Ja, hallå.
Jan Sjunnesson har varit chefredaktör på SD-knutna tidningen Samtiden. Han har skrivit för Dispatch International och Nya Tider och startat sajten Sveb TV. Han håller inte med analysen om att alternativmedier som skriver migrationskritiskt blivit överflödiga.
Alternativmedierna mår ganska bra därför att de behövs. Tittar man på reguljära medier så får man inte något sammanhang bakom vad som händer. Om jag ser ett inslag på Rapport så går jag till Flashback och sen och får reda på vad det egentligen handlar om. Så det är vad jag saknar, det är de här fördjupade analyserna.
Flera aktörer inom alternativmedier håller sig långt borta från det medieetiska systemet och har genom åren gjort grova publicistiska och rent rättsliga övertramp. Jan Sjunnesson dömdes i fjol för hets mot folkgrupp. En som säger att han vill hålla sin journalistik inom de medieetiska ramarna är Jean Frick. Han tror snarare på putslustighet framför hatdriven journalistik.
mycket humor som tycker är kul att skriva. För när läsaren kan skratta lite när de läser, då tycker jag att jag har lyckats. Så det, men det är för att jag är ju sån som människa.
Hur ser du på ditt eget ansvar där? Jag tänker att såna där, vad ska man säga, tjuvnyp och små elakheter kan ju ändå uppvigla till en mer hatisk retorik.
Ja, jag kanske man får skilja lite på... Det, om någonting blir uppskruvat och ökar, då brukar det i grunden... Då finns det ett skäl till det. Då är det något folk redan har gått och stört sig eller upprörda eller oroliga över eller något. Så de känslorna finns där redan. Däremot så ska man väl kanske alltid tänka till en och två gånger om det handlar om en enskild person som har gjort någonting. Men där är ju också pressetiska systemet ett ramverk för att ja, hör alltid bägge sidor. Är folk ovana vid media, tolkar dem så välvilligt du kan, och har man bara det och lite känsla för det där, så är det inga problem. Då kan du vara ganska armbågar och lite tjuvnyp.
Flera av alternativmedierna på högerkanten som startades för 10 år sedan gjorde det med en ambition av att differentiera sig själva från etablerade medier. Göra anspråk på att berätta en sanning som inte går att läsa i vanliga medier, enligt dem.
Ja, den säljpitchen blev väl svårare och svårare. Det funkade för 10 år sedan, och kanske 8 år sedan och 5 år sedan. Men den har väl blivit svagare och svagare. Den där skyttegraven är väl till stora delar förbi, skulle jag säga. Kanske inte helt, men i stora delar är den.
I januari år svors en ny gammal president in i USA, och med det blåser förändringarnas vindar även på de sociala plattformarna. Inte minst på X, tidigare Twitter, som fungerat som en språngbräda, plantskola och favoritapp för många alternativmedieprofiler, både svenska och internationella. Under vårvintern skedde många till synes små förvandlingar hos nätjätten Meta. Men lägger man samman förändringarna så blottar sig en helt ny riktning för bolaget bakom Facebook, Threads och Instagram. Facebook, som globalt är en av världens största källor för nyheter för dess användare, spås nu av många bli en plats präglad av desinformation, bedrägerier, falska annonser och näthat. Vad händer med journalistiken när sociala medieplattformar blir ett mer laglöst landskap? Och varför händer det här nu? Vi ska lyssna till ett reportage från i januari i år, då Meta just annonserat sin nya riktning.
Veckan innan Donald Trump återigen blir president så händer ett antal saker samtidigt.
På ett morgonstimmigt café sitter Thomas Mattsson, vice ordförande för utgivarna, och tänker på Meta.
En känd republikansk politiker utses till ny global policychef för hela Meta. En god vän till Donald Trump, också känd republikansk politiker, blir ny styrelseledamot i Meta. Den amerikanska Meta-organisationen för policy- och faktakontroll flyttar från, om vi får säga, liberala Kalifornien till lite mer konservativa då, Texas. Meta som bolag har donerat ungefär 10 miljoner kronor till Donald Trumps installationsfest i Washington. Där är många tecken i skyn som pekar i samma riktning.
Det klaraste tecknet i skyn var det utspel som Metas vd och grundare Mark Zuckerberg gjorde då i början av januari om vilka reformer Metas plattformar Instagram, Threads och Facebook nu ska genomgå.
First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US.
Ja, Meta ska alltså bland annat avskaffa sin faktagranskande funktion med start i USA. Det är externa, oberoende faktagranskare som hjälper Meta med att rensa bort bedrägerier, hat, hot och desinformation. Den här funktionen funkar idag långt ifrån problemfritt. En hel del lyckas inte silas bort. Men nu kommer man alltså helt överge den. Istället ska Meta inspireras av Elon Musks X, där användarna själva står för faktagranskningen.
Det här kommer att öka möjligheten för den som vill sprida missinformation. Meta ska till exempel inte längre ha någon policy mot att kalla en person för psykiskt sjuk baserat på sexuell läggning, baserat på kön. Så det här är en väldigt oroande utveckling.
Ja, jag tror väl att den dåliga nyheten är att Mark Zuckerberg är politisk opportunist. Han följer det politiska styret för stunden.
Martin Jelin är frilansjournalist som under många år var baserad i USA. Han är författare till boken Internet är trasigt och skriver för DN och The Guardian, numera från Paris.
Han utmålade sig som en progressiv ledare under Obamas tid som president, och han försöker nu göra en helomvändning och framställa sig som en Trump-vänlig företagsledare.
Den här gången verkar många tech-entreprenörer värna om en god relation med Trump.
Som ett slags förebyggande arbete då från Silicon Valley så har vi ju sett hur de står på kö till Trump. Det handlar ju om att ställa sig in hos Trump, att undvika att han aktivt skadar dem.
Flera republikaner och Trump-vänner flyttar in i Metas ledning, och en som flyttar ut är den tidigare chefen för globala affärer, Nick Clegg. Han grundade Metas Oversight Board, en slags extern tillsynsstyrelse som rådgör Meta om etiska beslut.
Ja, de har aldrig haft så mycket maktposition egentligen. Det har mest varit en liksom kosmetisk åtgärd för att få det att se ut som att Meta tar de här etiska frågorna på allvar. Det kom ju som en konsekvens av den globala tech-clashen liksom efter att Trump vann presidentvalet första gången 2016 och hela Cambridge Analytica-skandalen, och det hade liksom förekommit så mycket skadlig och felaktig information på Facebooks plattformar.
För svenska mediebolag, där ju några redan har valt att lämna X, så kommer ju frågan att ställas, kommer Instagram, kommer Facebook vara miljöer där mediebolag kan och vill vara?
Tillbaka till Thomas Mattsson på det stimmiga kaféet.
Mediebolag har ju en flera hundraårig historia och erfarenhet av att vara i miljöer som är väldigt problematiska. Vi rapporterar ju från krig och från konflikter och från katastrofer under förhållanden som är både farliga och svåra. Så jag tror absolut att mediebolag kommer att ha en ambition om att vara på de stora plattformar där publiken är. Men med det sagt, man måste också ställa sig själv frågan, vilken typ av aktör är Meta? Om det blir så att man uppfattar det som att algoritmer och policybeslut tas av stora plattformar för att göra en president eller en politisk rörelse nöjd, då tror jag att man kommer förlora väldigt mycket trovärdighet. Och det tror jag är dåligt för Meta, men också för hela samhället.
Sist här hörde vi Thomas Mattsson, vice vd för Utgivarna. Nu ska vi återvända hem till Sverige och besöka en annan alternativ mediemogul. För i april i år fick alternativhögersajten Samnytts tidigare ansvariga utgivare Mats Dagerlind klippa av sig fotbojan som han blev dömd till att bära efter upprepade förtalsbrott. Förtalsmål mot ansvariga utgivare är ovanliga, och extremt ovanligt är det att förtal leder till motsvarande fängelsestraff. Så hur kommer det sig att Mats Dagerlind blev bojad? Och hur kommer det att prägla alternativa mediers benägenhet att gå över gränsen? Fyra trappor upp i ett funkishus i centrala Stockholm plingar på hemma hos Mats Dagerlind, tidigare ansvarig utgivare på Samnytt, numera politisk redaktör på sajten. Fram tills i början av april i år var den här lägenheten hans fängelse när han avtjänade sitt straff med fotboja för grovt förtal.
Jag skulle inte vilja kalla det för grovt förtal, utan snarare att jag blivit dömd för olaglig journalistik. Det är mycket märkligt då att det ska bli fängelse för det vi tycker är ganska ordinär kriminaljournalistik.
Vägen hit till den klippta fotbojan börjar under åren runt 2010. SD väljs in i riksdagen och en ny typ av aktörer träder in på mediemarknaden. Thomas Mattsson, vice ordförande för organisationen Utgivarna, berättar.
Samnytt började som en opinionsbildande blogg 2008 under namnet Politiskt inkorrekt och har genom åren kopplats till Sverigedemokraterna. Bland annat så har den kände SD-politikern Kent Ekeroth låtit sitt bankkonto transferera pengar till den här sajten.
Samnytt är väl lite av alternativhögersajternas grand old lady. Genom åren har sajten tänjt på publicistikens gränser, men samtidigt vill att närma sig den mediala stugvärmen.
Jag uppfattar Samnytt som den mest etablerade alternativa högersajten. Samnytt har, tror jag, varit en föregångare och inspirationskälla till en rad efterföljare.
Hösten 2020 ansluter sig Samnytt till det medieetiska systemet och sajten beviljas pressstöd. Men 2 år senare så lämnar Samnytt självmant. Då har medieetiska nämnden hunnit få in 18 anmälningar och klandrat sajten vid 6 tillfällen.
Vilket framstår som snarast unikt.
De har bland annat skrivit nedsättande om en praktikant på SVT, publicerat en mordvideo från en frisörsalong och namn och bild publicerat en mordmisstänkt 15-åring.
Jag tror att de här övertrampen, som nog ändå var fler förr, kommer sig av en bristande industriell kompetens. Det har helt enkelt saknats tillräcklig erfarenhet av nyhetsjournalistik och utgivarbeslut.
2022 dömer Svea hovrätt Mats Dagerlind för grovt förtal för att ha pekat ut en DN-journalist som misstänkt jihadist. Straffet blir skadestånd. Fallet prövas även av Högsta domstolen i december 2022 som slår fast hovrättens beslut. Året därpå bevakar Samnytt en rättsprocess om ett annat förtalsmål mellan 2 offentliga personer. Den då ansvariga utgivaren Mats Dagerlind berättar.
I samband med det så var vi tvungna att ge det en viss kontext. Och den hämtade vi från offentliga rättshandlingar, så att det fanns ju liksom inte i vårt medvetande att det skulle kunna utgöra förtal.
Men det tycker tingsrätten och hovrätten som dömer Mats Dagerlind för 2 fall av förtal och 1 fall av grovt förtal med skadestånd och fotboja som påföljd, eftersom det inte var Dagerlinds första förtalsdom.
Det har väl hänt därför att vi har missbedömt hur förtalslagstiftning ser ut bland annat. Vi har missbedömt hur rättsväsendet hanterar den här typen av rättsfall. Och vi kanske hade missbedömt var gränsen så att säga går.
Men nu har vi ändå någonstans en linje för vad som är så att säga rättsligt och etiskt okej och inte. Varför är det viktigt, tycker du, att gå över den gränsen ändå?
Vi gör ju inte det medvetet. Vi rapporterar ju om det vi tycker det är angeläget och viktigt i offentliga samtalet, så att säga, uppmärksamma företeelser i samhället som vi tycker har stort intresse och så att säga väcka debatt och upplysa om och så.
Är det inte rimligt att det faktiskt finns gränser för journalistiken och för vad man skulle kunna kalla för yttrandefriheten?
Ja, det är en svår fråga. Det är klart att det ska finnas gränser. Journalister ska inte liksom kunna klampa in i personers privatliv, deras sjukjournaler. De ska inte kunna ljuga om människor. För då tycker jag, då ska det vara finnas en lagstiftning som griper in då att det blir förtal och så. Men det stämmer till eftertanke. Det stämmer till eftertanke för vår verksamhet, men det stämmer också, tycker jag, till eftertanke om hur lagstiftningen ser ut, att vi liksom har sådana inskränkningar i pressfriheten som vi har. För att det finns ju en debatt om det, inte minst när det gäller den här Joakim Medin då, som sitter fängslad i Turkiet. Där har det varit en väldig uppmärksamhet kring att han fängslas då i sin egenskap av journalist. Men man är lite hemmablind för liknande tendenser här i Sverige som faktiskt börjar dyka upp då, som jag är ett exempel på, tycker jag i alla fall.
Men jag tänker att det finns ju en väsentlig stor skillnad i rättssäkerheten där.
Det finns det, men man ska inte sticka under stol med att Turkiet är ett mer auktoritärt land och att man inte har samma syn på pressfriheten där. Men det är oroväckande att vi i Sverige går i den riktningen faktiskt, även om det är stor skillnad mellan Turkiet och Sverige än så länge.
Kan man verkligen prata om en oroande utveckling när det ändå fortfarande är så pass ovanligt, även om det nu då har drabbat dig så att säga?
Vi får väl se hur pass ovanligt det blir till att börja med, va? Jag ser det som en oroande utveckling, inte som att vi har gjort något fel egentligen.
Hur vanligt är det att ansvariga utgivare döms för förtal?
Det är väldigt ovanligt. När det gäller etablerade eller liksom traditionella medier är det oerhört ovanligt.
Mårten Schultz är professor i civilrätt på Stockholms universitet och proffs på mediejuridik.
Men även för så kallade alternativmedier, även om man kanske inte längre kallar dem för det, så är det ovanligt.
Vad säger det att det är så pass ovanligt?
Man är väldigt trygg som utgivare i Sverige när det gäller ansvar för, särskilt för förtal. Andra brott kan man leva farligare med, som till exempel hets mot folkgrupp. Men förtalsansvaret är ganska svagt. Och även om man döms så blir konsekvenserna ganska så milda, får man ändå säga. Särskilt om man som utgivare inte tycker att det är socialt stigmatiserande att bli dömd. Jag tror många i alternativmedia scenen inte upplever straffet som avskräckande.
Så håller yttrandefriheten och svenska mediers pressfrihet på att bli mer begränsad?
Alltså det finns ju helt klart tendenser mot inskränkningar av yttrandefriheten på olika sätt. De inskränkningarna ser man dock inte så tydligt när det gäller medier som omfattas av de särskilda grundlagarna, vilket Samnytt gör. Ansvariga utgivare hänger inte lösa idag än vad de gjorde för 20 år sedan.
Sen Samnytt såg dagens ljus för första gången så har det skett en förskjutning högre ut i såväl samhället som i politiken och medieretoriken. Så har sajten måhända spelat ut sin roll? Tillbaka till Mats Dagerlind igen.
Det återstår väl att se, men risken finns ju naturligtvis att de aktörer som har bidat sin tid och låtit andra kratta manegen tills det blev så att säga korser och prata invandringskritiskt, att de tar över nu. Och det är möjligt att vi kanske har spelat ut vår roll på lite sikt.
Även om du tycker att det är fel, känner du att ni har någonstans lärt er en läxa? Kommer Samnytt på något sätt ändra skepnad nu?
Inte i det stora hela, men det är klart att vi är lite försiktigare. Det är med vilka uppgifter vi kan publicera eller inte. Vi sätter lite munkavle på oss själva, alltså på ett sätt som jag inte tycker att medieaktörer skulle behöva göra.
Känner du att du själv också personligen blir mer försiktig nu?
Ja, det blir jag ju. Jag känner ju att om jag skulle bli dömd för ytterligare en sån här och behöva skaka galler på riktigt och åka in på anstalt, det orkar inte jag med. Det skulle liksom knäcka mig, det skulle knäcka min fru, det skulle knäcka mitt sociala umgänge. Så att ja, jag känner på sätt och vis har man ju lite grann lyckats knäcka mig. Det måste jag säga. Så att så är det ju. Men det är ju inte speciellt positivt tycker jag, och det ansvaret tycker jag vilar tungt på andra aktörer som har sett till att jag har hamnat i den här situationen mer än vad jag själv kan rannsaka mig själv för. Men jag är lite mindre stridbar, det är jag, försiktigare.
Men finns det någon form av självrannsakan under den där offerkoftan?
Nej, jag tycker inte att det är någon offerkofta direkt. Jag gillar inte offerkofta faktiskt. Jag tycker det är många som tar på sig sådana. Men jag säger bara hur det är. Jag pallar inte helt enkelt. Det kan väl hända att jag någon gång har uttalat något förfluget ord i något sammanhang och så. Men i stort sett så tycker jag nog att jag har uppfört mig i det offentliga som journalist, som redaktör, som ansvarig utgivare, som opinionsbildare i det offentliga samtalet. Jag tycker inte att jag har trampat snett mer än kanske någon enstaka gång då. Faktiskt. Nej.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent för medierna är Erik Petersson. Johan Hörnqvist ljudmixar. Och jag heter Martina Pierrot. Nästa vecka är vi tillbaka med ett splitternytt avsnitt. Missa inte det. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.